Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fotbollskanalen on tour tisdag och jag tror väl att alla sitter som på nålar nu och undrar, fick du Romeo Beckham att tala ut om kicken på Jimmy Durmaz igår, Elitspel?
Nej, vi stod ju och väntade och han måste gått någon bakväg eller någonting. För både jag och John på bladet, Boman, stod och väntade men kom ingen Beckham.
Vilken anläggning var ni på? Eller vad, hur såg det ut?
Albufeira, du har varit där med damlandslaget.
Ah, okay. Alltså det är någon, ja, det är en ganska stor läktare, men alltså ändå en mindre läktare, eller hur ska man beskriva det?
Ja, ah, nej, men det är gammalt. Gammalt är det i alla fall.
Men han har väl lärt sig, han måste ha varit förföljd av paparazzis hela livet liksom. Han har väl lärt sig hur han ska snikas ut från byggnaden.
Säkert. I händelserna centrum var han i alla fall.
Ja, vad hände? Han fick något psykbryt på Durmaz, men han tacklade honom rätt ordentligt, eller?
Ja, han hade ju inte varit inne på plan mer än typ 20 sekunder innan han skickade ner Durmaz rätt rejält i backen. Och,
onödigt för att vara en träningsmatch, eller? Eller alltså, var den...
Ja, men hela matchen var så. Den var, om du använder ordet onödigt, så var det var väldigt mycket som var onödigt, som var över gränsen. Det var väldigt mycket efterslängningar. Det var en fysisk match där det borde varit bra mycket fler gula kort än vad det blev. Men kort och efter i alla fall.
Håll, eller var det bara Brentford som höjde?
Nej, båda skulle jag väl säga. Kort efter där så gick ju då Omar Faraj och plockade Beckham. Han skyddade sin bror Jimmy.
Med meningen, eller så det var tydligt att
han sa ju efter matchen när vi pratade med honom att jag skiter vem det är, ifall det är Beckhams son eller Messi eller Ronaldo, jag hoppas att han fick ont, sa han och Faraj. Ja, så det var ju på den nivån liksom, att det var hetsigt.
Men lite njöt han väl ändå av att det var Beckhams son han tryckte till, eller?
Han hade koll. Ja. På vem det var han hade skickat.
Vad var det, kan du beskriva, alltså, vad var det för nivå på Brentford B?
De hade nog kämpat i Superettan. De hade nog kanske inte hängt kvar där.
I Superettan?
Ja, du är förvånad. Ja, de var risiga. Men de var ju det mot det här Ulsan Hyundai i första matchen jag var och kollade där också. Och så samma nu. Det är ett risigt gäng, är det. Ja, nej, men det var inte bra. AIK spelade ju med sitt reservlag, alla som satt på bänken i första matchen där de spelade nu igår då. Så att
men Superettan nu, Sundberg, är det inte lite väl hårt, eller? Eller nej, inte det, men det är väl ändå spelare som i någon mån hoppas kunna slås in i A-laget i Brentford, eller?
Du, det kan jag säga att de är mil därifrån.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Det här är ju Brentford, att de heter Brentford B är också lite konstigt. Det har att göra med, de har ju lagt ner, klubben har ju lagt ner sina akademilag, de har inga akademilag. Så åker ju det här laget då som de har, som de kallar för Brentford B, som ska då vara de största talangerna då som de har i talangerna som de har i klubben helt enkelt. Och då åker de runt på turné liksom. De spelar bara träningsmatcher och träningsturneringar. Mm. Så det är lite märkligt, och det är ju ingen bra, det har ju blivit liksom pajas av det i och med att det är så dålig nivå på det laget.
Men hyfsat motståndare då?
Nej, men jag menar Romeo Beckham, han har ju hållit upp från fotbollen han tog väl ett års ledig och så bestämde han sig för att gå. Han var i sin pappas lag då, inte Miami, något reservlag där. Så nu är han på lån här då, så ja.
Ja, om den ska, men bara för att den ska bli en Brentford B-podcast här, men det var väl ändå hyfsat motstånd för ett lite reservbetonat AIK, eller? Alltså det var väl ändå en vettig träningsmatch, eller?
Jag vet inte vad jag ska säga. Det var väl, det gav absolut någonting, för att, nej men det gjorde det. Det var en relativt jämn match. AIK lite bättre kan man tycka.
Vad tar du med dig då? Vilka stack ut? Vilka var bra?
I AIK? Mm. Jag tycker...
I Brentford B.
Det är lugnt. Ja. Jag tycker att... ska vi se. De här tre mittbackarna, de var ju inte så... Det var lite för hög fel.
Det var tre back igen.
Ja, fem får man väl säga igen.
Jo, med tre mittbackar.
Ja. Det var lite för hög felprocent på passningarna. Han... Facka har ju någonting, men är ju inte så bra på att värdera. Han behöver lära sig det, så kanske det kan bli någonting. Mm. Men
det känner jag.
Nej, det var inte min kille. Han,
oj, han är, det var hårt.
Nej, men han är ju rolig liksom att titta på, men det är väldigt oslipat. Det var ett riktigt bra anfall. Jag tror att det var Elias Durmas och Vincent Till som... skojade runt friskt och så la de upp bollen så till Collins som kom och tog skott från 16 meter. Jag har aldrig sett någon skjuta så högt över som han gjorde. Så det blev liksom bland spelarna och Collins själv och alla på läktarna så skrattade alla. Så olyckligt där. Ja. Men, så jag tycker att de som var bra då, för att gå tillbaka, jag tycker att Jesper... Vänta lite, kommer min room service nu. Vänta.
Det här är vår podd då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Room service, vad blev det, Sundberg? Vad kom han med?
Någonting som du skulle bli avundsjuk på, tror jag, som jag vet att du gillar. Som att när vi är ute och reser så finns det på menyn, så tar du det väldigt gärna.
Jaha, en fish and chips? Eller en,
nej, mer gärna än så.
Club sandwich kanske? Tänker du på?
Nej,
jag vet inte.
Pepperoni pizza.
Ja, det är bra. Vilka var bra i AIK, det var där du skulle komma till.
Yes, precis. Jag tycker det var bra att han spelade sexa, men det här var en sån match där han ska vara bra, så han kanske borde varit ännu bättre egentligen, men han var bra. Sen tycker jag att Taha Jari var bra som ving. Jag tycker också att Elias Durmas och Vincent Till var bra.
Mm. Du, det har jag tänkt på i flera dagar nu. Har vi lite glömt bort att prata om Vincent Till, eller alltså, kan han lite bli någon form av joker liksom, även kring åtta positionerna där centralt? Eller?
Han visar ju, i det här gänget så visar han ju att han, kanske Elias Durmas också, att det är där det finns mest spets då. Han är bra, och det har jag tyckt på en del träningar här också, att han har spets, han är snabb och bollskicklig, har bra tillslag.
Mm.
Även men, ifall han är väldigt liten, men han vann alla sina dueller nästan också, så han var bra där också.
Men jag vet ändå inte om man kanske ska se, det är ju något form av överflöd ändå med centrala spelare i AIK nu, det får man väl ändå säga på sexan och åtta positionerna. Ja. Ska man då ändå räkna med att anledningen till det är att man räknar med att både Bilal Hussein och Vincent Till försvinner i sommar, eller? Eller hur, vad tror du där? Eller kan det försvinna någon ny i vinter liksom?
Det tror jag inte att det kommer att göra. Kanske att de tänker så, men
det kommer ju vara flera av dem som kommer vara missnöjda med sin speltid.
Absolut, det är därför det har varit så intressant tycker jag. Vi har ju pratat om det innan, om Jimmy Durmaz, vilka som kommer spela, vilka som kommer inte kommer spela där. Det blir ju mycket intressant att se.
Det fortsätter ju att rykta som centrala mittfält också. Det var snack om Tesfaye Tekke. Det slog väl Manuel Lindberg ner i Studio AIK och sa att vi tittar på centrala mittfältet. Nu kom Barometern med uppgifter att AIK har varit på Gojani också.
Ja, fast det förvånar mig kanske inte. En sån spelare skulle alltså,
du tänker att han var aktuell innan Keita då? Alltså att man ändå har sett på honom
kanske, som alternativ då. Kanske så. Mycket möjligt, men det är en sån spelare, nu kanske Keita är den då, som de behöver lite grann. En tuff och bra sexa kanske hade väl inte skadat.
Ja. Berätta mer om omgivningen och hur matchen var. De som inte spelade, de hade träning igår, var de och kollade på matchen sen då? Eller var...
Det blev bråk på träningen nu.
Ja.
Ja, de alla var där och kollade på vissa där. Gudetti bland annat satt på bänk, han spelade ingenting. Men ja, vissa som startade första matchen var på bänk, några andra var på läktaren. Vi satt bredvid i första halvlek, så satt Jetmir Aliti och Milosevic. Och vem var det mer? Det var Fischer också där, ja. Mm. Och ett gäng som satt där.
Om vi tar bråket då, alltså, det blir ju alltid såklart stora reaktioner när man skriver en sån grej, men...
Ska du ta ner det här nu?
Nej, absolut inte. Jag bara menar att liksom så här, det är klart att det alltid är en balansgång, så här, hur ska man bedöma en sån liksom, halvfight på träningen liksom, men det är ju inte bara så att vi skriver det för att vi tycker att det var fel det som hände. Det är ju mer att vi bara rapporterar om vad som har hänt och att det är klart det är lite intressant om det blir lite tensions liksom. Men visst kan det vara, alltså som supporter och så är väl det inte nödvändigtvis något man behöver se på som negativt, att det tänds till lite eller?
Som spelare tycker man det är bra när det gör, och som tränare tycker man också att det är bra. Jag är helt övertygad om att Andreas Brännström tyckte att det här var superbra, det som hände på träningen.
Men var det på väg att gå över till något som inte var bra? Eller liksom beskriv lite vad hände.
Absolut. Det var Victor Fischers första träning med AIK. Och jag tror att en del var rätt taggade på det. tror jag. Bland annat så var rätt snabbt på träningen som John Guidetti var framme tre gånger på rak till Victor Fischer och förklarade hur han skulle göra. Liksom, sådär. Så det var ju lite kanske vänligt menat, men också går ju att spekulera i om man vill så här, ja, visa att man är den man är i början. Så här. Sen så blev det spel och det blev tävlingsmoment och det tog inte lång tid innan det blev hetsigt. John Guidetti var ju i centrum och han och Milosevic hamnade i luven på varandra. Guidetti drog ner Milosevic och Milosevic ville inte prata med Guidetti efter det. Så Guidetti hela tiden sa, är du sur eller? Är du sur? Varför säger du ingenting? Är du sur? Så. Och han svarade honom inte liksom. Så att sedan kort efter det så satsade Guidetti hårt och fult mot Nordfeldt. Och Nordfeldt blev förbannad. Och sen så hände det en gång till, gjorde han det. Då rann det över för Nordfeldt. Och Guidetti blev också arg. Och de gick emot varandra och ställde sig ansikte mot varandra. Och stod så. Och det var väldigt... Det var hetsigt och spelare fick sära på dem, och Andreas Brännström sa ju det efteråt att han var på väg att springa in men han tyckte att de löste det till slut och hade löst det efteråt också. Om de inte hade kunnat lösa det så hade de fått sätta sig som två skolpojkar i möte med honom, sa han.
Hur nära var han skalle?
Jag vet inte om han hade skallat eller slagit, men det var ju väldigt... Det var nog inte långt ifrån att det blev bra, att någon gjorde någonting dumt. Ja.
Men det är ju rolig liksom, dynamik det där, för att många av dem där är väl liksom nära vänner, går väl att beskriva det som. Ja. Alltså Gretti och Milosevic exempel går väl way back.
Det är ju inget med det att göra, liksom, utan det har bara med dem... Alltså, det här vinnarskalle-grejen. Exakt.
Men det är det som är så fascinerande med elitspelare på den nivån nu, att det är liksom, ja, de har den där elden liksom.
Ja, absolut. Men då blev det ju verkligen en grej när Andreas Brännström sa det han gjorde, om att han var nära att få springa in och sära på dem. Så, tycker jag.
Ja. Men, och visst hade det varit lite skillnad också om det inte hade varit tre så... liksom rutinerade och likställda spelare i hierarkin i truppen, om du förstår vad jag menar. Så
jag förstår vad
du menar. Det hade varit en sak om Guidetti hade muckat med, ja, ni fattar, liksom någon yngre spelare, eller att det hade varit någon sån liksom, nu ska någon sätta sig upp mot någon annan för att liksom leka cool, eller liksom, ja, du fattar. Då kanske det hade kunnat vara ett tecken på någonting annat i truppen, men det här är ju bara liksom, ja, likställda spelare, om man säger så. Ja, men det är ju lite spännande i alla fall. Något annat kring AIK, eller ja, var det fullt fokus på domarkaoset i övrigt igår?
Ja, just det. Det var ju kul också. Ja. Åkte ju direkt efter. Ja, efter AIKs träning så var det ju intervju med Victor Fischer på deras hotell. När han pratade om att han... Ja, vad pratade han om? Vi hade gjort en grej för ett tag sedan, Sebastian Persson nu, men... En belgisk journalist som tyckte att Victor Fischers första tid i Belgien var väldigt bra. Men efter skadan så har han inte klarat av att komma tillbaka till gammal form, och att han är svag mentalt och så. Det tyckte han inte om, Victor Fischer.
Hur fan kan man som journalist liksom slå fast att någon är svag mentalt?
Nej, det är sjukt. Han verkar verkligen inte vara svag mentalt, Victor Fischer. Är det någonting han inte är, så tror jag att det är det. Men... Han pratade lite om det, och sen så pratade han om att det enda han vet om allsvenskan är att Malmö FF har varit bra en tid, och att det finns tre lag i Stockholm, att alla hatar varandra, och att han älskar det. Så.
Pratar han förståelig danska eller?
Absolut.
Mm. Så det är svenska med honom?
Det är det.
Mm.
Det var bra.
Ja.
Ja. Efter det åkte jag till Halmstad Brönby i Albufeira. Och matchen kom ju inte igång. Vi satt ju där, men matchen, vi undrar varför började inte matchen. Men domarna hade ju kört fel. Domartrion. Den portugisiska domartrion körde fel.
Det var inhemska domar också.
Absolut. Så de körde fel, de hittade inte till arenan. Så matchen, det var nästan en timme sen. 45 minuter tror jag senare började matchen.
Då kör man ju rätt ordentligt fel om man...
Ja, här nere Algarve. Du hinner ju hela kusten på 45 minuter. Jag vet inte hur de liksom har... Ja, märkligt.
De tog en sen lunch bara kanske, eller en lång lunch.
Mm.
Ja. Men har du förståelse för dem, du som kör runt där nere?
Jag har förståelse för att man kan köra 10 minuter fel.
Ja.
Mm. Men 45 minuter är helt...
Jag tyckte det var ett roligt citat Magnus Haglund, manager i HBK, gav det, att det här var ett bra test för oss. Det här kan ju hända i allsvenskan också.
Menar han det eller?
Alltså jag förstår ju vad han menar. Det kan bli bengalavbrott och det kan liksom, det kan bli sjukdomsfall på läktaren. Eller det kan, alltså jag fattar ju vad han menar liksom. Men jag tyckte ändå det var oerhört positivt sätt att se på det. Att liksom... Det var en bra prövning för vad som kan hända i allsvenskan. Det är ju faktiskt inte ofta det händer.
Det är lite som förra säsongen när jag var i Norrköping, när Norrköping mötte Hammarby, och så skulle jag få skjuts av Simon Banken. Då var det jag, Simon, Linn och Boman.
John.
Och John. Och då suttit rätt länge. Det kändes liksom så här, vi satt där bak och jobbade, jag och Boman. Så helt plötsligt så sa Simon, jag har nog kört fel. Då var vi typ nere i Vetlanda väl. Det är sjuk. Det var lite kämpigt. Ja.
Ja.
Simon har nog förståelse för domaren.
På tal om att missa saker eller göra fel.
Låt mig gissa.
Ja, vad nu?
Hammarby Media.
Du har helt rätt. Jag fick på eftermiddagen nys om att Hammarby sa att de skulle vara träningslediga och ha någon lagaktivitet, och det var inga intervjuer för mig, och jag hade ingen access till någonting. Det sa de dagen innan då. Och sen så på eftermiddagen så får jag reda på att Hammarby har tränat. Då visade det sig att de har haft en träning som de har lagt in, som de inte har meddelat till mig att de ska ha. Så mycket för att vara en öppen klubb, eller vad de nu har hävdat att de ändå är, efter liksom snacket som varit kring stängda träningar. Så nu har de bett om ursäkt till mig att de missade mig, men jag är ju enda media som bevakar Hammarby, i alla fall de här dagarna har varit det de senaste dagarna, så att, jag vet inte hur svårt det är att meddela en person hur schemat ser ut liksom varje dag. Det känns inte som att det är jättesvårt, så jag kan ju inte tolka det på annat sätt än att de inte vill ha mig där, och jag kan tycka att det är lite allting som Hammarby har gjort på det här läget är lite sådär dubbla signaler aktigt liksom.
AIK är, det måste jag säga, att när man följer dem här så är det ju det är jättebra, är det. Det är inget snack om några stängda träningar, och när man frågar Andreas Brännström under en träning så är det okej ifall vi står där borta vid den sidan där borta, så säger han att ni behöver inte ens fråga, ni får stå exakt var ni vill och sådär. Det är inga problem med någonting, och det är härligt för mig, värre för dig.
Mm. Men sen åkte jag ut till ett annat lag,
Malmö.
Ja. Och det är ju, alltså jag kan inte nog liksom påpeka hur Malmö FF har förändrats vad gäller liksom sättet att bemöta media och sättet de är öppna.
Är det Rydström-effekten?
Ja, men det, jag vet
eller
inte.
Mattias Larsson-effekten?
Ja, någon kombination av det gissar jag, och liksom bara den förlösande känslan antagligen av att slippa Jon Dahl Tomasson och kanske Uwe Rössler och den typen av tränare som la sig i rätt mycket och inte, alltså Uwe Rössler var kanske, jag har lite dålig koll där, men han kom ändå från den internationella scenen, så att han hade väl vissa erfarenheter där, men framförallt Jon Dahl Tomasson har man ju förstått var svår att ha att göra med liksom kring media och så, men det är helt en helt ny värld. Och du vet ju, Jan Andersson hakade upp sig på min klädsel ju under januari till den. Han tyckte det var fascinerande. Ja, vem tror du i Malmö skojar med
spelare
mig varje dag?
Eller? Spelare eller?
Nej.
Inte spelare?
Nej.
Rydström eller?
Nej. Det är det ultimata tecknet på att någonting har hänt med Malmö FF, så kan jag säga.
Johnny Feder?
Nej.
Vad fan kan det vara? Att något har hänt med Malmö? Säger du? Mm.
Daniel Andersson.
Är det sant?
Ja. Han springer runt och liksom skämtar med oss i pressen och liksom är jätte liksom härlig att ha att göra med och så. Och ja,
kul.
Ja, alltså Daniel Andersson har inte de senaste åren i alla fall varit känd för att småsnacka eller skoja runt eller sådär, men han är, ja, jag vet inte om han bara liksom att det är försäsong och att det är liksom positiva vindar och Rydström på plats och så, eller om det piggar upp, får man säga. Så han håller räkningen nu, hur många olika kostymer jag har och så.
Ja, vad härligt.
Ja.
Det blev jag glad att höra massa.
Ja. Men Malmö tränade i alla fall. De testade lite nytt Ali på högerkanten bland annat. Så att då har man ju möjlighet att få in både Ali och Sebastian Nanasi, om Nanasi då exempelvis spelar vänster och AC centralt. Så det blev lite spännande. Man kan ju tänka sig då att kanske om de tränade med Tali där så kanske han får chansen att spela där också nu senare i veckan. Nanasi gjorde något riktigt snyggt mål på träningen igår. Och ja, jag tror ändå att Rydström gillar väl honom i Kalmar och sådär. Jag tror ändå att han ligger rätt bra till för att få speltid. Men det kommer bli tajt om platserna där. På de offensiva positionerna. Skulle exempelvis Tahali spela till höger, ja, då både Patriot Seydou och Mustafa Zeidan lär väl få flytta på sig då i så fall.
Hur har han sett ut Tahali på träningen?
Ja, men inte så att han har liksom stuckit ut. Det är inte så att jag har fått någon så här wow-känsla som man kan få av Tahali ibland när han blixtrar till. Men jag tror ändå han kommer kunna göra det bra i Malmö. Jag tror Rydström är väl en sån spelare, en tränare som alltså kommunicerar väldigt mycket med sina spelare och gnuggar liksom individuellt med sina spelare för att utveckla dem individuellt. Och då, jag tror att han med tiden kommer kunna få in honom i sitt sätt att spela. Och det är också rätt intressant det där att liksom, han har ju olika typer av yttra. Både Nanasi och Mustafa Zeidan exempelvis är väl yttra som han vill ska kunna kliva in centralt och så. Tali är ju mer en liksom dribbler som kanske ska stå för framspelningar eller inlägg och instick från kanten på ett annat vis. Så att han har ju lite att välja på det. Det får man säga. Ja.
Vad tyckte du om Astrid Selmani utspel?
Ja, vi får förklara lite då. Han är ju klar för Midtjylland och du träffade honom i Portugal. Han var ju lite sådär luddig i sin kritik och kanske mer ville snacka mellan raderna än tydligare vad det är han menade, men alla vet väl att det inte riktigt klaffade mellan honom och Martí Cifuentes. Och sen såldes han till Israel och så köpte Hammarby en Veton Brisha. Nu ställer han sig frågan, varför lämnar så många? Varför vill alla lämna Hammarby? Och det borde Hammarby se sig själva i spegeln kring, typ.
Han ville typ säga mellan raderna, fast han är inte så här att alla spelare, eller alla de som har lämnat, har gjort det för att det är någonting med klubben, vad det är, som de inte gillar. För förra året så förlängde alla och sådär. Någonting har hänt, ville han säga, fast han inte ville säga vad.
Mm.
Eller?
Ja, men jag vet inte vad jag ger. Just kring det exemplet vet jag inte vad jag ger riktigt för. Alltså, jag kan tycka att det är rätt mycket enskilda fall som är rätt speciella. Jag menar, Darijan Bojanic, han sa väl till dig bara för några dagar sedan att Bayern är hans klubb och han älskar Bayern och han ska tillbaka till Bayern, hoppas han. Och det här var ju bara liksom ge honom chansen att faktiskt dra utomlands en gång och tjäna sina pengar och liksom få något annat att spela i Sverige. Gustav Ludvigsson är väl egentligen också något liknande fall. Det var inte så att han vantrivdes i Bayern. Simon Sandberg, där var det liksom en förhandling. Där ville väl Bayern förlänga, men Sandberg tyckte att han fick ett för dåligt erbjudande så han tackade nej och så blev det ingen förlängning. Moana Jase, ja, han ville kanske inte vara kvar i Hammarby, men det vet vi alla att det strulade till sig rätt ordentligt. Vi vet ju alla att det strulade till sig rätt ordentligt där i somras, så det var ju också en logisk försäljning på det sättet. Jeppe Andersen, ja, han hamnade lite på efterkälken där och har gjort det, liksom gick från att vara kapten till att vara en backup på några år. Det var ju också rimligt att han ett kontrakt som var på väg att löpa ut lämnade. Så att jag vet inte, just den biten blir kanske lite, jag vet inte, blir det inte lite enkel dörr att slå in eller? Men Astrid kanske vet mer än vad jag vet.
Ja, det är svårt då. Ja.
Men han var väl inne på att han fick ta oförtjänt mycket skit. Sen vill han inte Att han fick skit internt för saker som han inte borde få skit för.
Och saker som andra hade gjort, så. Och att då spelarrådet hade haft möte med ledningen. Men att ledningen inte ville lyssna. Återigen utan att konkretisera, så att det är svårt att liksom veta vad man ska göra med kritiken. Men, han verkar vara besviken i alla fall. Mm. Så, det kan vi väl konstatera.
Ja, så är det. Det har ju gått upp känslor i alla fall hos Bayerns supporter. Jag sa att en hel del tycker väl att han borde fundera lite själv på varför han bytte klubb igen eller varför han inte lyckades i Israel, typ. Lite den approachen verkar rätt många ha till honom.
På matcherna i Albufeira igår, först då på Halmstad, Bröndby och sen på AIK mot Brentford B. Mm. Så var det två stycken personer på läktaren som du vet vilka det är. Och du skulle nog kanske kunna gissa vilka de är. Speciellt en som då vi såg i Marbella förra året, som väl tittar på alla matcher.
Hasse Eskilsson?
Jajamän.
Han tror jag var på väg ner hit häromdagen. Jag vet inte om han redan har varit här kanske.
Ja, jag såg honom först på den första matchen då, Halmstads match såg jag honom. Och en till då, en allsvensk scout.
En allsvensk scout. Som var tillsammans med Hasse Eskilsson?
De var inte tillsammans.
En allsvensk scout som var på, vad sa du nu, Halmstad, Brönby.
Ja, och sen så på den sista också. Och då tänkte jag och John att kanske kollade på typ Oskar Fallenius eller Carl Björk.
Stickan, Stig Torbjörnsen.
Snyggt, två av två rätt.
Mm. Pratar ni med honom?
Nej, vi pratar inte med honom. Tror du att någon av dem är Brönby-svenskarna skulle vara något för IFK Göteborg?
Vad sa du nu? Fallenius och Björk. Han hade väl, måste ju varit med när Björk var i Norrköping, eller?
Det var han nog.
Ja, det måste
han. Det borde ha varit, ja.
Ja. Ja, jag vet inte. Snackar du någonting med Björk eller Fallenius efteråt, eller?
Ja, jag pratade med Björk och då fick han veta det. Att Stig var där, men han verkade bli förvånad.
Mm. Men vad är han... Trivs han i Brönby eller ska han...
Han säger att han trivs där och att han vill köra på. Att han har fått en bra start på här nu och sådär. Och att han vill fortsätta där. Han har inte spelat så mycket, eller en match eller någonting. Medan Fallenius inte har gjort någon match, tror jag här.
Ja, spännande. På tal om Blåvitt så spelar de match i Torrevieja. Eller ja, på någon anläggning ganska långt ute på Vischan. Om jag förstod vår kollega Pearson... rätt spöregnade hela matchen, var kallt. Ändå hade typ 50-talet Blåvitt-supportrar krigat sig dit och fick se ett bra Blåvitt enligt Pearsons rapport. Elias Hagen, nyförvärv, gjorde mål. Trist start för Ola Lidmark Eriksson, vår playmaker AI-expert som tar fram lite data. Så där. Han var ju på att ingen får säga att Elias Hagen har bra avslut eller något i den stilen. Och så börjar Hagen med att panga in en volley på försäsongen. Han får kämpa i uppförsbacke där, gissar jag, med Blåvitt-supporterna Lidmark Eriksson. Men han är fin, Ola. Så att, det ska vi göra honom. Elias Hagen bra, sa Pearson. Oskar Wendt spelar mittback och gjorde det bra. Johannes Selvén, 19 år ytter, också fin. Och så kanske ett extra plus då för Blåvitt att Suleiman Abdullahi, som ändå har varit ett frågetecken inför år, gjorde mål då. Det hade väl varit lite frågetecken kring hans status efter liksom mycket skador och lite strul och så här bakåt i tiden. Så det är väl bra för dem. Det låter ju lite lovande. Du trodde ju ändå att de ska smyga med lite, eller hur beskrev du det?
Mm. Det var väl, lät väl jättepositivt för Blåvitt. Kul med nyförvärvets drömmål. Jag tänkte bara säga, apropå spelare, den bästa jag såg igår var 16 år och spelade i Brönby. Han var riktigt bra. Oskar Svartau. 16 år, född 2006. Har gjort 6 starter och 6 inhopp i danska superligan i år. 3 mål. Han gjorde en han spelade fram till Brönbys första mål, riktigt bra förarbete. Han var bra. 16 år.
Du, i gårdagens avsnitt så snackade vi lite om Norrköping och deras provspelare.
Mm.
Det har kommit en uppföljning nu på Miguel Henrique de Sousa Silva.
Mm-hmm.
En träning, sen gick Glenn Riddersholm ut till Pearson och sa nej, det är inget för oss. Vi söker efter mer erfaren spelare, sa Riddersholm. Så han hade tydligen varit i krokarna bara, och att de passade på att titta på honom. Ja, det är lite tufft. Ja. Men ja, det kan vara något för framtiden då, verkade Riddersholm öppna för. Men ja, jag vet inte. Det känns inte som att så ofta det har varit så att en tränare går ut efter en träning med en spelare och säger att det är ingenting som vi tittar på just nu. Och sen i slutändan blir det någonting för den klubben. Så ja, Peking får kämpa på. Jag träffade Bartosz Jelak igår, elitspelaren.
Jaha, vad kul. Var då?
Ja, jag var på Malmös träning. Han var här nere och ja, lite studieresa, studiebesök och sådär. Besöker lite klubbar, träffar tränare som han då känner från Allsvenskan och så.
Hur var det med honom?
Ja, men han verkade må bra. Snackade en del med Rydström. Det såg ut som att han lämnade träningen med Rydström och så att jag gissar att alltså, de känner ju varandra. Så gissar att de säkert satt sig ner och tog ett snack och liksom utbytte erfarenheter och så. Han snackade ju även om att han känner liksom Högmo och Cifuentes och så. Så jag tror att han hade varit på Bayern-träning. Den som var hemlig för mig tror jag att Bartosz var på. Och så. Och han sa att han hade även varit i Marbella i december. Och då var det ju inga svenska lag, i alla fall inte under den perioden han var nere. Men då hade han berättat det här och ner lite på chans då. Nu, i och med att han känner tränaren, så han har ju bokat in så besök. Men då har han åkt ner lite på chans och letat in på någon Real Betis-träning och Sassuolo var väl med något utländskt gäng där, och han sa att det var väldigt kollegialt så. Han hade fått ta del av lite idéer och så från ledare och så från de klubbarna. Så att han verkade vara väldigt uppdaterad kring liksom fotbollen och vad som händer och så. Så att han, om man är det så gissar jag att då är man väl förberedd på att hoppa på någonting om det dyker upp något intressant.
Det är han helt säkert, och jag kan tänka mig att han är uppskattad säkert bland kollegor så som han träffar på där.
Det är ju verkligen känslan, och han är väl en av dem liksom. Det är ju en svår ekvation i Allsvenskan. Det är väl, vad är det, 7-8 lag som vill komma topp 4 typ. Det kommer ju alltid vara flera lag varje år som kommer in i någon form av kris, och där det blir liksom press på klubbledningen och där tränaren ju ofta får gå i slutändan. Då är väl absolut Bartosz Jelak en av de lediga tränarna som ligger närmast till hands och får propåer på sig om någon får gå. Eller det finns alltså så jättemånga svenska tränare finns det väl inte att vraka mellan bland de som är.
Nej, det är han säkert.
Mm. Så ja, det kanske är någon som återvänder till svensk fotboll här framöver.
Magnus Haglund lappade ju till mig igår förresten.
Jaha, varför då?
Lappa till. Men han... efter matchen så pratade jag och John med Ante Johansson först. Då sa han så här när vi frågade matchen, då sa han nej, men det var lite intressant idag för att vi testade nytt. Vi spelar 5-3-2, vilket vi bara har tränat på en gång innan, sa han. Så då sen när vi skulle prata med Haglund så började jag allting med att säga så här till Haglund: ja, vad tycker du om matchen? Ni testade ju nytt idag, hur var det tycker du? I och med att Ante hade sagt så. Och då sa han så här att... jag förstår att ni som är aldrig och tittar på oss tror att vi testade nytt, men det här har vi spelat tidigare. Förra året spelade vi det här 7 gånger och vann 6 matcher, tror jag han sa någonting.
Så han ville... Sa du inte då att Ante Johansson sa det?
Nej, jag tappade hoppet lite. Eller liksom så jag sa... Nej, det gjorde jag inte.
Du måste stå där på dig, Sundberg.
Men jag kände, varför ska han säga... Eller liksom... det finns sätt, olika sätt att säga saker på. Eller?
Nej, där väckte du ner det tycker jag faktiskt.
Mot Haglund tycker du? Ja, kanske. Ja. Ja. I övrigt så är Haglund, han är ju inte... vi ska inte trycka ner honom här. Han var ju för övrigt schysst och trevlig. Men det var väl lite onödigt kanske. Eller?
Nej, jag tycker du måste skaffa dig bättre koll på Halmstad faktiskt. Det är för dåligt för mig.
Jag borde ha sett deras 7 matcher förra året i Superettan när de spelade 5-3-2.
Mm. Kanske. Nej, jag såg en del av Halmstad ändå.
Ja, jag vet att du gjorde det. Spelade de 5-3-2 mot Öster någon gång?
Nej, jag tänkte faktiskt inte på exakt hur de spelade. Men,
ja. Halmstad behöver ju värva några spelare. De har ju många spännande unga spelare som det kan bli något bra av. Men det är lite för många kanske. Jag tror de behöver lite mer rutin i sitt lag. Nu har de ju Ante, men de behöver väl fler. Baffa har de också, men framåt framförallt behöver de lite spets och rutin, tror jag.
Men det var ju ett oerhört viktigt besked att Baffa efter många om och men förlängde nu i alla fall. Det känns ju som
absolut.
Hade blivit tufft för dem annars.
Men jag snackade med Marcus Olsson, han var inte med och spelade. Jag snackade med honom utanför omklädningsrummet lite grann. Han är trevlig. Vi pratade bland annat om, jag frågade hur hans brorsa hade i Marbella. Och så sa han att han var bra, och så sa jag att jag såg att han var i bråk i någon match. Eller så. Så skrattade han och sa att jag behövde inte ens öppna artikeln innan för att veta att han var involverad i det här bråket. Som det ja. Men du, har du inte gjort något härligt själv då?
Njutit av en cup på stan eller något sånt?
Njutit av en cup på stan eller en room service eller en... Har du varit på spa?
Om jag har varit på spa? Nej.
Det förstod jag nästan att du inte har varit. Men har du gjort något annat roligt? Eller härligt?
Nej, det kan jag inte säga att jag har. Det är
ingenting.
Mycket jobb.
Ja, men har du inte gjort någonting härligt? Inte unnat dig någonting?
Ja, en americano efter lite mat på kvällen. Det är väl ungefär det.
Det var ditt bästa igår.
Ja. Mm. Det gäller att njuta av de små grejerna i livet, vet du?
Ja, nej, absolut. Absolut, visst är det så.
Ja. Du, nu har vi varit alldeles för långrandiga. Ja. Jag gissar att lyssnarna är trötta på
oss. Vad ska du göra idag?
Jag ska på dubbla Häcken-match. Faktiskt.
Häcken, dam, Häcken här.
Ja, och ska se om jag kan jaga rätt på Veta om Berisha. Häcken spelar mot Molde. Molde bokade in en intervjutid för mig med honom och sa ja. Och sen igår så fick jag helt plötsligt besked om att Veta om tackar nej. Så att ja, de drog tillbaka den. Men vi får se om han ställer upp på en lite korta intervju efter matchen. Så min dag blir väl jakten på Veta om Berisha, får jag väl benämna det som.
Kul! Jag ska på Elfsborg mot Lyngby och sen FC Köpenhamn mot Viking Stavanger.
Mm. Då får du jaga lite kommentarer om Veta om Berisha från Viking där.
Det skulle
jag absolut. Minst sagt förvånade över den utvecklingen, kan jag tänka mig.
Ja, vi säger så då.
Ja, hoj.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.